Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Gott folk, vi har gjort en Excel-lista. Det är mäktigt, va?
Har gjort en extra lista?
Excel-lista.
En Excel-lista?
Mm.
Varför då?
Du vet den här Excel-listan med alla lyssnares ämnen. Det har vi gjort.
Ja, den. Just det.
Mm. Jag tittade på den här nyss och blev jävligt taggad och glad på det som komma skall.
Ja, nej, men det finns ju hur mycket som helst och prata om. Jag får även tips här från vår kära kollega Staffan Harvig som aldrig godkänner mina rankingar och ska lägga sig i och dessutom komma med egna listförslag. Men han är ju en finurlig person, så det välkomnas. Lyssnar du, Staffan, så är det bara bra att du gör det du gör.
Mm, verkligen. Och ni lyssnare som inte har skickat in någonting, ni kan alltid skicka in fortfarande. Det är inte så att vi har stängt portarna. De är öppna året runt, tänkte jag säga. Dygnet runt i alla fall. Och det är bara att skicka in, tycka till och betygsätt gärna podden. Jag har sett att fler recensioner har trillat in på de olika plattformarna och det uppskattas väldigt mycket.
Mm, det är bättre att ni betygsätter den inte alls oavsett betyget, faktiskt.
Exakt. Alltså, skriv ni att det är skit eller om ni tycker att någonting är störande, att Kevin Tysken snackar för mycket om tysk fotboll, skriv det.
Det är du igen.
så försöker jag hindra mig lite, kanske. Eller inte. Får se.
Ja. Du? Mm. Innan vi går in på dagens avsnitt måste jag bara dra en grej med dig här som våra kära lyssnare, det har inget med topp 5 att göra, men det har ändå med vårt jobb att göra och våra kära lyssnare får gärna höra av sig också om de tycker att det här är lika störigt som jag tycker. Men som i alla fall du vet, Kevin, så har ju vi på Sporten bytt våning och därmed redaktion på vårt jobb. Vi har bytt lokaler således. Och det är ju tack och lov så att i våra liksom mötesrum och små redigeringar så finns det två skärmar, tack och lov. Det är jätteskönt ju att ha två skärmar, tycker i alla fall jag.
Ja, jag har tre hemma. Så det är...
Ja, det är helt sjukt. Ja. Det är för mycket, Kevin. Men det som har slagit mig här, när jag kommer ner till den här våningen, vi delar med några andra människor och andra avdelningar, så är de här skärmarna, föreställningarna är inte att de är delade. Förinställningen är att de visar samma sak, att man duplicerar skärmen. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att man ser, när man startar datorn då, så ser man skrivbordet på vänster skärm och man ser skrivbordet på höger skärm. What's the fucking point? Hur kan ni ha det så? Måste ju duplicera skärmen. Topp 5 sämsta grejer att göra på en arbetsplats är... Nej, ni måste ju dela skärmen, menar jag. Topp 5 sämsta grejer man kan göra på en arbetsplats är att dubblicera skärmen. Varför måste jag se det två gånger? Det är liksom inte John Cleese i Mount Kilimanjaro-sketchen i Monty Python. Hallå, det är man har ju två skärmar för att ha en sak på ena skärmen och en sak på andra skärmen. Jag fattar inte, och ursäkta min röst. Jag har typ tappat den för att jag har något halsjox, förlåt. Men jag blir så upprörd att så här, hur kan ni jobba så här, människor? Förstår du vad jag säger? Förstår du vad jag menar, Kevin?
Jag förstår det till 100%. Man vill ju verkligen ha en förstorad skärmen, att kunna flytta lite saker.
Men annars kan man ju ha en skärm. Ja. Vad är meningen med att ha två där det är likadant? Men uppenbarligen är det massa människor på den här våningen som vill att se samma sak två gånger.
Det kanske
så. På en fotbollsmatch är det pris då också, eller?
Ja, typ.
Efter att ha sett den en gång.
Ja, förmodligen. Eller att de lägger upp någonting som är härligt och sen ser de det dubbelt. Det blir så här dubbelglädje.
Det, Kevin, det här är sinnesförvirrat. Det var det. Det är sinnesförvirrat. Man har två skärmar för sig, två olika saker. Håller ni med mig? Hör av er till kevin.bader@tv4.se. Om ni inte håller med mig, hör ännu hellre av er, för vi måste kartlägga er galningar där ute. Så mejla kevin.bader@tv4.se.
Ja, det är härligt. Vi har olika sorters folkomröstningar i den här podden. Det är viktiga grejer vi håller på med här.
Folkomröstningspodden.
Ja, folkomröstningspodden. Ja, nej, men ja, vi återkommer till det här. Det känns som att det kommer bli ett återkommande ämne.
Det kan bli en följetong det här. Så fort jag sätter mig i ett nytt rum så är det någon som har liksom, det är någon som tittar dubbelt. Det är otroligt.
Någon som tittar
waste dubbelt. Of time and space.
Bokstavligen. Ja, verkligen. Men vi ska inte ta upp mer av det i det här avsnittet. Vi ska prata om topp 5 nedgraderingar.
Mm. Och det är när man går från en våning där skärmarna är föreställda att delas till att gå till en annan våning där skärmarna duplicerar varandra. Det är min första plats.
Topp 1.
Men ja, jag ska inte dra det här längre.
Vi ska ju självfallet rikta blickarna mot fotbollsplanen, och det var lite roligt när vi tog det här ämnet, för att vi gick in, fixade och trixade med våra listor, och när vi pratade lite lätt om hur man tänker kring det här, så nämnde du direkt att det finns ju både tränare och spelare man kan ta. Jag tänkte inte ens på tränare först och främst, men det är ju också en rolig aspekt i det hela.
Alltså, ska vi gå igenom vad en nedgradering är för någonting i fotbollsväg?
Gör det, berätta.
Alltså, en nedgradering i fotbollsväg, det är ju när en klubb, exempelvis då, en klubb har haft en väldigt bra spelare, känt sig nödgad att sälja den här spelaren och ersätter honom med en annan som visar sig vara en rejäl flopp eller betydligt sämre än originalet liksom. Det kan vara som när, jag tror inte det här kommer förekomma på någon av våra listor, men som när Inter sålde Ronaldo och ersatte med Hernan Crespo, till exempel. Eller när Real Madrid ersatte Cristiano Ronaldo med, var det Vinicius Junior redan då?
Nej, var det inte typ Hazard kanske?
Hazard måste jag vara förstås. Ja, exakt. Ja. Cristiano Ronaldo till Eden Hazard. Nedgradering. Det kan också vara när en tränare lämnar en klubb och de ersätter med en annan. Typ Arsene Wenger lämnar Arsenal och så tar de in en ny. Ja, det var väl kanske en nedgradering. Det är ju två olika sorters nedgraderingar. Sen kan de vara att så här, ja, vi hade en jätteskön spelarbuss och så byter vi bort den mot en obekväm spelarbuss. Det är också en slags nedgradering, men det kommer nog inte in på våra listor.
Nej, precis. Ja, jag blev väldigt taggad i alla fall med det här ämnet. Det här var den här riktiga nördiga stilen som jag gillar, och kunna hitta lite guldkorn som man kanske har glömt bort, helt enkelt lite nostalgi i det hela. Vi har inte gått med den här listan, ska sägas, det här är under 2000-talet för att vi känner att det blir för brett. Vi får ta in en äldre person för att kanske ta oss an det här ämnet när det kommer till tidigare skede. Men vi håller oss i alla fall till 2000-talet, och bara där finns det extremt många fall.
Extremt många nedgraderingar. Klubbar är i överlag ganska usla på att hitta ersättare till sina bra spelare.
Exakt, exakt. Men som vi alltid gör när vi har en icke-närvarande gäst, så börjar ju listkungen nummer uno, Leo.
Plats 5.
Jag ville hitta någonting med svensk koppling kring det här, och man hade ju kunnat hitta hur många grejer som helst i Allsvenskan. Men den saken med svensk koppling som stod ut mest innebär att man måste ta oss till Holland eller Nederländerna om man så vill. För det var ju som så att säsongen 2006-2007 gjorde den tidigare Örgryte och MFF-spelaren Afonso Alves galna 34 mål för lilla Heerenveen i holländska ligan. Ett halvår senare, alltså vinterfönstret 07-08 då, så sålde de honom till Middlesbrough för en då rekordsumma för både Middlesbrough och Heerenveen. Och det januarifönstret utnyttjar de inte tillräckligt bra i offensiv väg. För de ersatte Afonso Alves med en, ja, ingen alls egentligen då i det januarifönstret. De väntade, ingen alls är ju väldigt dåligt exempel, men de väntade ett halvår. De köpte ingen anfallare i januari för att ersätta honom. Och sen väntade de ett halvår för att plocka in den första anfallsersättaren till Afonso Alves. Och det, Kevin, var en ung, lovande norrman vid namn Tarik El-Younoussi för 40 miljoner kronor från Fredrikstad. Kommer du ihåg honom, Tarik El-Younoussi?
Det gjorde jag.
AIK Legend. Mycket pengar för Heerenveen. Men Afonso Alves hade ju totalt gjort 48 mål på 50 matcher i lilla Heerenveen. Ja. Skulle den då 20-årige El-Younoussi kunna ersätta det? Nej, han gjorde ju 2 mål på 20 matcher den säsongen. Ganska stor skillnad. Och holländska ligan vet vi ju, Kevin, där är både du och jag 10 mål var under en säsong. Att det gör vi ju, utan att ljuga.
Ja, kanske i alla fall. Några fler än det, hoppas jag på.
Och därför kände sig då Heerenveen tvungen att plocka in ytterligare en Afonso-ersättare i januari 2009. Alltså först ingen ersättare alls under våren. Sen då Tarik El-Younoussis mål under hösten, som var 2 stycken under hela säsongen. Och sen då, fan, El-Younoussi, det var ingen bra ersättare, vi måste hitta en ny. Då vänder de sig till Allsvenskan och plockar in Patrik Ingelsten, förvisso skyttekung från Allsvenskan, för 15 miljoner kronor. Hans facit, Kevin, 2 mål på 12 matcher. Så det är inte bara det att de värvar 2 spelare för att ersätta Afonso Alves. Hans ersättare mäktar alltså med totalt 4 mål på den säsongen, varav han hade gjort 34 själv då säsongen dessförinnan. Det är ett sånt jäkla nedköp. Tarik El-Younoussi och Patrik Ingelsten, nu får ursäkta, för i en allsvensk kontext var ni fantastiska spelare. Men i en sån här större kontext, när det handlar om den här summan pengar, som det är också mycket pengar för Heerenveen, så är det en rejäl jäkla nedgradering.
Nej, den där var ett skolexempel på nedgradering, bokstavligen. När man också kan se som anfallare hur många siffror, eller rättare sagt hur många mål respektive spelare gjorde och sen ersättaren gjorde. Ouch.
Ja, det är tunga siffror att försöka se den för en.
Jag kommer också in med en anfallare här på min femte plats. En väldigt välbekant anfallare som lämnade Bayern München.
Och såklart.
Såklart.
Har du bara tyskar på listan nu?
Nej, det är faktiskt inte ens en tysk. Men det
nej,
enda...
såklart. De kan inte vara nedgraderingar. De är uppgraderingar.
Oj, oj, oj. Du har en fire idag. Nej, det är Robert Lewandowski när han lämnade Bayern München och gick till Barcelona. Han hade gjort plus 30 mål den säsongen och dessförinnan hade han ju slagit Keita Bombamulles 40 mål som han gjorde. Han gjorde ju 41 ligamål.
Afonso Alves-siffror.
Exakt, men i Bundesliga, för att vara tydlig. Och man ersatte honom, inte riktigt med en riktig ersättare om man ska vara krass, men en så kallad stjärnspelare, om man vill kalla det så, i Sadio Mané. För det var ju den stjärnan som skulle kliva in och på något sätt hjälpa Julian Nagelsmann att hitta rätt igen. Väldigt otacksamt, för att det är en helt annan spelartyp. Men Nagelsmann försökte ju på alla sätt och vis att få till det här flexibla Bayern München. Det slutade med rent poängmässigt att Mané gjorde 7 mål och gav Leroy Sané en smocka i Champions League-spelet. Och efter bara en säsong såldes till Saudiarabien. Så det skulle jag väl ändå vilja kalla en nedgradering.
Det är definitivt en nedgradering. Speciellt också med tanke på att det här att Sadio Mané gick en del skadad innebar att Erik-Maxim Choupo-Moting fick fylla Lewandowskis skor. Det är ju inte rätt mot någon. Det är inte schysst.
Nej, verkligen inte. Det sjuka var ju att Choupo gjorde jävligt bra på hösten och hjälpte Bayern ändå att på något vis få något form av resultat. Men sen gick det ju som det gick.
Ja, men jag tänker att det måste vara liksom en av fotbollens svåraste uppgifter när man ska ersätta någon som har varit så jäkla monumental, liksom upphöjd på en helig piedestal nästan i den klubb han eller hon har varit i, som Lewandowski i Bayern München då, eller som kanske kommer på din lista sen, men typ Leo Messi. Så här, hur ersätter man Leo Messi? Eller hur ersätter man Cristiano Ronaldo? Går det att göra? Jag vet inte.
Nej, det är ju väldigt otacksamt, speciellt också när man ersätter med en spelare som inte ens är den spelartypen. Alltså, ja, det blir Nej, det sätter inte bra förutsättningar helt enkelt. Men det var i alla fall en av mina 5.
Ja, men den skriver under på. Den är bra.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Plats 4.
Fjärde plats, det är ingen målskytt, men det är likväl en viktig spelare, eller var det i alla fall, för sitt titelvinnande lag. För Leicester City vann ju Premier League, som alla vet, oväntat nog våren 2016. Och då hette ju världens bästa defensiva mittfältare N'Golo Kanté. Men N'Golo Kanté var ju spelaren som tillsammans med Riyad Mahrez, Jamie Vardy och ett överpresterande kollektiv vann världens mest oväntade ligatitel, i alla fall i modern tid. Och det var ju tyvärr givet att han skulle lämna The Foxes efter en sån succé. Kanté gick ju som ni vet till Chelsea för drygt 400 miljoner kronor. Och ersattes av trumvirvel, kan du lägga in det Kevin? Nampalus Mandy från Nice för 150 miljoner kronor. Och han hade gjort det bra i franska ligan i Ligue 1. Det ska man ju med sig. Alltså Kanté kom ifrån Ligue 2, alltså andra divisionen till Leicester. Det här var ändå en spelare som hade spelat på en högre nivå, Nampalus Mandy. Men han mäktade inte riktigt med Premier League, skador tog ut sin rätt och från världens bästa defensiva mittfältare gick de till Nampalus Mandy som spelade 5 matcher första säsongen. Leicester kände sig tvungna att värva Wilfried Ndidi i vinterfönstret som kom därpå och Mandy tog aldrig liksom en ordinarie plats i Leicester och numera sitter han på bänken i Lens och det har väl gått så där. Så att gå från liksom N'Golo Kanté till Nampalus Mandy, jag vet inte, det är som att gå från en 3-stjärnig Guide Michelin-restaurang till Burger King, typ.
Ja, crispy chicken är ju gott, ska jag säga sen då, men
ja, men liksom, allt är gott på, jag menar, allt är gott på Burger King, det är bara att du blir dålig i magen av det.
Ja, det här var en nedgradering på alla sätt och vis. Tittade kort, N'Golo Kanté, den fina N'Golo Kanté, han drogs ju verkligen med skador därefter. Enligt den fantastiska sidan Transfermarkt kan man ju se skadehistorik. Och där var han sammanlagt skadad i Leicester. 3 dagar var han borta, missade en match. I Chelsea är det 2 A4 sidor över typ 400 dagar. Så man kan ju verkligen säga att Leicester fick det bästa av den fila fransmannen.
Det fick de ju, verkligen.
Vet du vart han spelar nu för tiden?
Någonstans i Saudiarabien.
CC. Jag är så dålig på uttal. Al-Ittihad.
Al-Ittihad.
Ja. Det är väl Gerards manskap.
Nej, han är på Etifak.
Etifak, förlåt. Ja, nej, jag tar tillbaka det.
What the fuck, Kevin?
Just det, Benzema igen tillsammans med. Just det, så var det.
Ja, just det. Så är det. Just det.
Ja, nej, vi ska inte gå in i den gröten helt enkelt.
Topp 5 saudiska klubbar.
Ja, nej. Där är jag inte stark. Men ja, den var fin. Och just med det här vad Kanté stod för i Leicester framförallt då, den otroliga säsongen där.
Ja, nej, det är ju liksom efter Makelele modern tids bästa defensiva mittfältare, enligt mig i alla fall.
Ja, jo, det skriver jag under på alla sätt och vis. Ja. Jag går faktiskt tillbaka till anfallare igen och går till England.
Mm-hmm.
Och det här är rätt så roligt. Jag visste inte ens det. För jag tittade runt och tänkte bara, just det, han gick ju. Vad hände därefter i den klubben? Den ack så fina Luis Suarez som jag omnämnt i den här podden i kanske mindre smickrande sammanhang har ju varit
med rätta.
Ja, med rätta, har ju varit en skydundrande anfallare och målspruta på alla sätt vis. Han lämnade ju Liverpool och gick till Barcelona, gjorde ju över 30 mål i Liverpool och var verkligen, ja, en dynamit där framme för dem. Och vet du vem han ersattes med?
Det beror på hur lång betänketid jag har och om jag får googla eller inte, men nej, jag vill enklast.
Nej, du visste inte heller, men jag tittade upp det och hittade då Super Mario Balotelli och Ricky Lambert som värvade sig in samtidigt därefter. Sen hade man ju andra anfallare där också i truppen i sig, men
och
man kan ju säga att Lambert och Ballo tillsammans gjorde 3 mål.
Alltså, det är lätt med facit på hand, men där och då hade ju Ricky Lambert ändå så här varit the itchit med Southampton, mm, och man hoppades att man skulle kunna liksom återuppliva Balotellis karriär, men herregud.
Mm.
Suarez till Ricky Lambert och Mario Balotelli. Hur kan den här inte vara etta, Kevin? Den är, har du värre än det här alltså? För den är helt sjuk, är den ju.
Nej, den är galen på alla sätt och vis. Men jag tycker lite som du är inne på. Alltså, man ska inte kasta för mycket smuts på Liverpool och så. Med tanke på att man ändå tänkte att i Lambert får man in en rutinerad PL-anfallare. Och i Mario Balotelli får man in potential som kan kanske slå rätt.
Alltså, Lambert hade ändå gjort, jag kollar, han hade gjort 28 mål på 2 säsonger för Southampton i Premier League, och det är otroligt. Mm. Sen gör ju han då av de här 3 målen du nämner, ja, så är ju Ricky Lambert som är 2 och Balotelli är bara 1.
Exakt.
Herregud. Nej, men den här är, Kevin, du har ju bräckt alla mina redan. Den här är ju fantastisk. Den har man inte beredd på. Riktigt vass. Riktigt vass.
Ja, tack så mycket. Skönt att få lite lovord från ditt håll också, Johan. Det är trevligt.
Riktigt vass. Den är bättre än alla jag har.
Vem hittar vi då på din tredje plats?
Men jag har tagit mig till tränarbänken. Och vi stannar kvar i England. Men vi ska gå från en skotte till en annan. Det var ju nämligen så att det var ju omöjligt uppdrag för Manchester United att ersätta en tränare efter 27 år. 13 ligatitlar, 9 cuptitlar, 2 Champions League-titlar, 4 Champions League-finaler. Hur ersätter man Sir Alex Ferguson? Och nej, det går ju såklart inte att göra. Men man gör det ännu svårare för sig själv om man låter den ersättaren heta David Moyes. Och visst, David Moyes där och då, han var ju en respekterad Premier League-tränare, hade gjort bra resultat med Everton, men han var ju en väldigt pragmatisk, destruktiv, klassisk brittisk skrika och springa tränare. Vilket var alldeles för litet, ett nummer för litet för Manchester United. Visst, Sir Alex handplockade honom som första val, sades det. Jag kallar det nog snarare skotsk nepotism. För liksom, Moyes hade ju aldrig vunnit en titel i sitt tränarliv. Och nej, engelska tredje divisionen med Preston North End räknas inte. Även om det är ju coolt i min bok. Och som bäst hade han liksom i Everton tränat stjärnor i paritet med Marouane Fellaini, Tim Cahill, Per Kröldrup. Och nu fick han då för att han skulle träna Fellaini igen. Ridå Manchester United, ridå David Moyes, ridå Sir Alex Fergusons ersättare. Ett 6-årskontrakt som bröts redan i april efter förlust mot just Everton. Och vid den tidpunkten hade Manchester United tagit 5 poäng mot övriga topp 4 lag. Eller mot de lagen som låg topp 4. Så är det här är, jag förstår, omöjligt uppdrag, men vad fan, ni hade kunnat välja någon lite fetare tränare än David Moyes.
Alltså när man tittar ändå efter Sir Alex tid, det är också alltid roligt, till exempel på Wikipedia ser man då tiden Sir Alex, och sen är det så här jävla stor, jävla gråspalt bara, måste man bläddra ner jättelänge tills man kommer till då David Moyes. Och sen Ryan Giggs, caretaker, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, caretaker, Ralf Rangnick, interim och nu Erik ten Hag. Alltså, nej. Sir Alex har väl varit det bästa som har hänt United, men kanske också en av de jobbigaste grejerna, för att man kan inte axla honom.
Nej, eftermälet är, sen är det inte bara liksom David Moyes fel.
Nej, verkligen
klubben
inte.
Har ju varit misskött och ni vet ju hela den där, exakt, historien, men liksom tittar man bara från en gubbe till en annan, rak ersättare, då var ju David Moyes en rejäl nedgradering.
Alltså att Sir Alex vann Premier League den sista säsongen som han var tränare där, det är ju typ hans största prestation, känns det som.
Nej, det var ju ett riktigt pisslag de hade på pappret i United mått med.
Satte de inte typ Rafael som mittfältare ibland, central mittfältare och Parkings, alltså det var ju så här helt kaotiskt. Alla visste vad de skulle göra tack vare Suarez.
Periferispelarna hade aldrig fått mer speltid än då, John O'Shea och Wes Brown och gänget. Nej.
Mäktigt.
Bedrift Sir Alex.
Mm, ja, verkligen. Nej, det var bra, given, definitivt. Jag gick ju inte på tränarspåren, jag tänkte inte så brett och fint perspektiv utåt. Jag är för trångsynt och ser bara tunneln plötsligt och tittar bara på spelarna. Men bra shout helt enkelt. Vi stannar faktiskt kvar i United.
Mm.
För att sommaren 2014 försvann enligt mig det bästa, det bästa mittbacksparet i modern tid i fotboll.
Har inte vi listat det redan, bästa mittbacken?
Nej, det har vi inte gjort. Tror jag inte. Jag tror vi har pratat om det, men vi har aldrig spelat in det.
Är det sant?
Jag tror. Vi har kanske gjort. Ni lyssnare, skicka gärna till oss som vi har spelat in det.
För vi vet. Det finns ingen backlog här.
Nej. Men det är ju Rio Ferdinand och Nemanja Vidic jag pratar om här. Alltså, det paret. Det finns många bra par i Premier League och i fotbolls. Toppfotbollen är stort, som man kan definitivt ha på sån här lista. Men de är för mig, alltså jag älskade den kombon helt enkelt. Och de lämnade då sommaren 2014. Med det sagt var de inte på sin peak då längre. Vidic gick ju på free transfer till Inter och Ferdinand gick på free transfer till QPR. Och efter lämnade de sig då bland annat Chris Smalling, men också värvades in Marcus Rocha och Daily Blind. Och
Det är ändå skönt att du kör uttalet Daily Blind. Blind.
Ja, all respekt där, men alltså, ja, vi var inne nu redan på United. Det har ju gått rätt käpp neråt, men jag tycker det är också en nedgradering utan dess like.
Det är en rejäl jäkla nedgradering. Virpana, Rojo och Blind får man ändå säga fått någon så här revival i karriären nu med Girona och sådär. Men nej, de går ju från 2-5 plus mittbackar till 2-3 plus mittbackar. Men jag tycker nog ändå, måste jag säga Kevin, att din Luis Suarez mot Ricky Lambert och Mario Balotelli det är en större nedgradering.
Ja, jag kanske får tänka om här i efterhand när jag väl har presenterat min lista fullständigt.
Ja, men lite för att Suarez var ju peak där och då liksom i karriären typ, eller liksom på väg upp. Medan som du sa själv, Vidic-chauffören var ändå lite, de var lite over the hill liksom. Det var kanske dags att släppa dem, men man hade behövt hitta bättre än Rojo och Daily Blind.
Ja, nej. Vem hittar vi på din andra plats då?
Ja, men jag stannar kvar på tränarbänken. För säsongen 2009-2010 vann ju Inter trippen, Serie A, Coppa Italia och Champions League. Och ja, det var ju José Mourinhos förtjänst då förstås. Sen lämnade han ju. Året därpå kom de tvåa i ligan, nådde kvartsfinalen i Champions League och vann Coppa Italia. Det är ändå respektabelt, men det är ändå inte trippen som Mourinho vann. Mm. Skillnaden, Mourinho var ju inte kvar längre som tränare. Istället hade Rafa Benitez utsetts till hans ersättare. Men det var ju faktiskt inte Rafa som ändå låg bakom de där hyfsat respektabla placeringarna med tvåa i ligan, kvartsfinal i Champions League och Coppa Italia-vinsten. För Rafa fick ju sparken i december när Inter låg 13 poäng bakom serieledande ärkerivalen AC Milan. Och då undrar man ju så här, alltså det är ju inte en lika stor grej som att ersätta Sir Alex som varit där 27 år. Inte lika omöjligt uppdrag. Men det, jag förstår att det är svårt om man ska ersätta någon som har tagit trippen. Man kan ju i förhållande till det typ bara misslyckas. Men Rafa ärvde ju i princip samma trupp som Mourinho hade haft. Hur kan du då få sparken i december och ligga 13 poäng efter Milan? Så klar nedgradering i min bok.
Bra. Den där var fin, tycker jag. För att det är ingen självklart som man kan plocka ner från himlen bara sådär. Som du är inne på. Han hade ju förutsättningar för att åtminstone hålla sig kvar på sin post och utmana om ligatiteln. För trippeln vinner man ju inte två år i rad om man inte heter Real.
Nej, det gör man ju inte. Nej. Och det begär jag inte heller. Men det där manskapet, man ska inte få sparken med det. Så är det.
Nej, riktigt bra. Väldigt bra tycker jag.
Nu är inne på din andra plats, Kevin.
Ja, min andra plats går vi till England och Spanien för att Chelsea, de sålde ju en målvakt vid namn Courtois till Real Madrid och köpte in då då världens dyraste målvakt i Kepa. Mm. Och som vi alla vet är faktiskt Kepa och Courtois förenade tillsammans i talande stund i Real just nu. Men i Chelsea-tröjan blev det ju aldrig riktigt som man kanske hade hoppats på för Kepas del. Och den här är på andra plats på grund av just den här prislappen, vad Courtois betydde egentligen för Chelsea där och då. Och vad Kepa egentligen åstadkom i Chelsea-tröjan. Vissa kanske tänker, men... Han vände i alla fall Champions League med Chelsea. Det var inte han som stod, det var ju Mendy som stod då.
Så det
är på något sätt, tycker jag, att väldigt taskigt kanske med Kepa, mot Kepa på så sätt. För att hade han inte haft den här prislappen och ersatt Courtois, då hade man ju kanske sagt helt okej insatser. Både höga och låga, men med hela den här paketeringen och alltihopa och sen skeppas iväg och man försöker bli av med honom istället, är det ju verkligen dyster nedgradering på alla sätt och vis.
Jag ska vara villig att erkänna att jag var väldigt nära att ha med den här själv på min topp 5-lista. Mm. Den ligger liksom och skvalpar på 6:e, 7:e plats där någonstans. Så en rejäl bubblare och Kepa är ju liksom så här, skulle man göra en topp 5-lista på spelare som har fått ut minst av i förhållande till sin prislapp, så landar han väl där någonstans.
Bra lista.
Faktiskt.
Och sen tvärt emot vad man har fått mest av. Och då vinner ju Choupo-Moting, för han har gått på free transfer i hela sin karriär.
Ja, han har inte varit jättebra heller kanske. Men visst. Men det borde vi göra någon gång, bägge de listorna. Den där kan jag skriva under på. Bubblar för mig.
Mm. Nu grande nummer uno.
Ja, men här har jag fuskat, Kevin.
Va?
Ja, det är nämligen så att jag kunde inte hålla mig till 2000-talet. Jag behövde klämma in någon från 1999. Jag tänkte att det ändå var okej när det var ett års skillnad. Men jag kände att för vår generation, nu är jag lite äldre än vad du är, men det här är liksom kanske, eller enligt mig, den största nedgraderingen jag sett. Och min generation har sett det i alla fall. Den här är ofattbar. Och vi ska till Manchester United igen då. Så förlåt, kära lyssnare, och förlåt Kevin för att jag fuskar. Men det här måste bara nämnas. Okay. Så är det.
Ja, du hittat ett kryphål här helt enkelt.
Mm. Ja, jag grävde ett kryphål själv. Det var i alla fall en chock när världens bästa målvakt 1998, han utsågs till det, och världens näst bästa målvakt 1999, han hamnade där i rankingen, som förde Manchester United till trippen samma år, 99 alltså, aviserade att han skulle lämna röda jävlarna från Manchester United. Jag var mentalt trött, sa Peter Schmeichel, och har berättat i efterhand som anledning till att han lämnade United efter den historiska trippen. United var uppenbarligen inte dugg förberedda på det här och togs på sängen när de då tvingades jaga ersättare i form av, och kan man få en trumvirvel igen, Kevin? 27-årige Mark Bosnich från Aston Villa och 29-årige Massimo Taibi från Venezia. Båda målvakterna kom gratis förvisso, samtidigt som Schmeichel gick till Sporting. Bosnich, han var ju faktiskt australisk landslagsman och var visserligen ett respekterat namn i Premier League efter nästan 200 matcher för Aston Villa. Men har i efterhand beskrivits av Sir Alex som den mest oprofessionella spelaren jag någonsin har tränat. Och han hamnade ju i en kokainskandal och liksom stängdes ju av och hela den härvan. Liksom. Så det var ju väldigt jobbigt. Samtidigt som Massimo Taibi var ju trogen sitt namn och stod för Premier League-historiens mest klassiska tabbe redan 4 matcher in i sin United-karriär. Sjukt nog, trots att de roterade på de här två jävla målvakterna, för ingen var ju bra. Och den tidigare reservmålvakten Raymond van der Goe, han var inte heller bra. Alltså alla stod i ligamatcher för United den här säsongen. Så vann de ändå ligan. Och det säger ju någonting om Sir Alex storhet och vilken klubb United var där och då. Men alltså, 3 svajiga, dassiga, tvålhandskefattade pissemålvakter, ursäkta franskan, i United. Alltså ingen av dem hade tagit i det skicket de var där och då en plats i en annan Premier League-klubb. Bosnich hade gjort det tidigare i karriären, men inte här, och ändå vinner de ligan. Så kudos till Manchester United, men den här nedgraderingen skötte ni på ett jävligt dåligt vis. Från världens bästa målvakt till de här två soporna.
Ja, du har böjt på reglerna med all rätt. Det här var ju bara tvunget att nämnas i det här sammanhanget, tycker jag. Jäklar, det påminner lite om när Oliver Kahn la skorna på hyllan och Michael Rensik tillsammans med inköpta Hans-Jörg Butt skulle ersätta den gamla titanen.
Ja, den är också bra faktiskt. Den är riktigt bra. I ett Bayern München så började spela med Christian Lell och Andreas Ottel.
Mm, ja, de där mörka åren för Bayerns del 08 och 09 när Graffito och de svävade fram på plan. Nej, vi ska inte fastna där. Schmeichel, jäklar. Totalt flugit förbi. Kanske på grund av att det var 99, som sagt.
Nej, det var ju utanför ramarna, som sagt. Förlåt.
Nej, men jag tycker helt rätt. Helt rätt. Men, återigen, det känns nästan som att det är en hyllningsavsnitt till Sir Alex. Men återigen, jäklar att Sir Alex löser allt.
Ja. Alltså typ så här, Bosnic, jag tror att Taibbi spelar typ så här 4 matcher och Van der Goe typ 10 och Bosnic typ 22 eller 23 och sånt där. Så det är sjukt att de får ihop den då med de där tre soporna. Men det är
nästan som du är inne på hela tiden, att vi skulle ösa in mål i redovise. Skulle vi vinna Premier League om vi hade haft Sir Alex som tränare?
Sir Alex hade nog vunnit Premier League trots att han hade haft oss som tre spelare. Du får nog vända på det så.
Okej, här låter det mer sunt och realistiskt. Nej, jag lämnar den brittiska ön och vänder mig till, eller indirekt lämnar jag inte den ön, men jag vänder mig till Madrid, för att sommaren 2003, du har redan nämnt hans namn, lämnade Claude Makélélé Real Madrid och gick till Chelsea. In kom istället David Beckham, som får agera lite där i centrala mittfältet och lite ute då och då beroende på vart han får spela. De tar heller inte in någon annan ersättare i sig. Säsongen därefter lämnar också Cambiasso och man tar in Gravesen. Så att ersätta, som du redan har nämnt tidigare, världens bästa defensiv mittfältare för då en icke-defensiv mittfältare i David Beckham på det sättet, den spelstilen, och sen en Gravesen som har gjort sig ett namn där nere i Madrid, kanske på ett mindre smickrande sätt, tycker jag ändå är välförtjänt att vara med på den här topplistan.
Nej, det är ju, alltså, det blir lite orättvist mot David Beckham, för han var ju faktiskt bra i Real Madrid. Det var bara liksom hela deras satsning fokuserade för mycket på honom och istället för ett lagbygge och så. Så det blev ju fel, men det kanske inte var hans fel. Men framförallt att man inte hittar en vettig ersättare. De värvar ju, skit ju i McLean-rollen. Vi kan spela fotboll utan en defensiv mittfältare. Ja, hur bra gick det? Så det är ju liksom, nedgraderingen är ju McLean till ingenting.
Exakt.
Ja, när man säger det så, världens bästa defensiva mittfältare genom tiderna kanske, till ingenting. Ja, det är nog den största nedgraderingen någonsin. Kevin, du har fan vunnit idag. Etta, Makélélé till ingenting. Tvåa, Suarez till Balotelli och Ricky Lambert. Bra jobbat.
Yes, äntligen. Jag har en skön bubblare. Mario Gomez från Stuttgart till Bayern och inkommer Pavel Pogrebniak.
Fulham legend.
Exakt. Gomez som hade gjort 24 ligamål och skjutit Stuttgart till en tredje plats i Bundesliga säsongen 08-09. Och Pavel kommer in då från Zenit. Gör första säsong 6 mål, andra säsong 8 mål och sen 1 mål. Det är också en nedgradering.
Det är en nedgradering. Jag har min närmsta bubblare. Det var när Liverpool tappade Xabi Alonso 2012, nej 10 kanske. Ja, där någonstans. Och ersatte med Alberto Aquilani.
Ja, den var bra. Aquilani gillade man ju dock, tycker jag.
Ja, han var ju fantastisk i mitt Fiorentina sen när han kom dit. Men i Liverpool var han en dunderflopp.
Ja, jäklar. Ja, den här listan var rolig att göra, tycker jag.
Nej, men det var den absolut. Det är alltid kul när andra har gått dåligt. Taskigt.
Bitterheten här. Ja, nej, det var. Ja, vad kan vi dra för slutsatser? Sir Alex var övermäktig, enkelt sagt.
Ja, verkligen. Det kan vi nog landa i faktiskt.
Mm. Och ni lyssnare, skicka gärna in era nedgraderingar. Alltid roligt att få in lite annan input. Och återigen, stort tack för att ni lyssnar och fortsätt gärna prenumerera och sprid ordet kring den här galna topplistepodden. Eller hur, Leo?
Mm. Sprid ordet och betygsätt oss och säg att, ja, gör som Kevin säger bara.
Men då, ta hand om er. Auf Wiedersehen.
Hej, hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.